Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till avsnitt 49 av Britta och Parisas podcast.
Varje vecka så dyker vi ner i de viktigaste popkulturella händelserna eller tv-seriesläppen eller inte vet jag vad det kan vara, men det är i alla fall kul att prata om och
absolut
diskutera.
Denna vecka Apple TV:s nya serie The Morning Show analyseras. Kan Jennifer Aniston vara något annat än Rachel? Hur hanterar de MeToo? Snark. Och ovanpå det lite quiz och gameshow och en dramatisk händelse i Brittas liv.
Ja, på middag. Mm. När jag fick gå vidare på efterfest. Missa inte det! Och glöm inte att vi blir jätteglada om ni går in och recenserar eller bara trycker prenumerera på våran podd så att fler kan hitta oss och berätta för era vänner. Inte vet jag.
IRL.
Ja.
Välkomna!
I onsdags var jag på en middag tillsammans med Arket, klädmärket, och The Gentlewoman.
Jo, tack.
Tidskriften. För de firar 10 år, och det firar de tydligen med att göra det som en turné över Europa, eller världen tror jag det var. Ja. Och de bara, första stoppet Stockholm. Det var ju kul, och det var en jättefin middag på Rosendal.
Men det är ju som du och jag, när vi firar 1 år.
Med stor stil.
Vi kommer göra samma.
Över hela världen.
Jag vet inte om ni har hört, men det blir världsturné.
Det blir världsturné.
Hologram.
En hyrd privatjet. Mm. Eller, jag hörde bra det att man kan ha, zeppelinar är ju lite, alltså det är kanske på väg tillbaka, för att det är ju miljövänligt.
Ja. Hellre go out with a bang i en zeppelinare.
Ja.
Än inte.
I alla fall så var det så. Vi käkade middag där. Och sen så var det så här roligt att jag hamnade i ett sällskap. Och jag hade ju då förberett Kalle på att jag kommer hem sent. Mm. För så jag har inte babys duty.
Sa du så här? Don't wake up.
Nej, men jag vet ju att min bebis vaknar oftast inte förrän en viss tid. Jag vågar inte säga vilken, för att då kommer folk hata mig för att jag, min bebis är så chill. Mm. Men så då var det så här, vi var som ett litet gäng som jag hade inte träffat någon av människorna förut. Jo, kanske någon. Men vi bara, vi drar vidare.
Ja. Såg du min min nu?
Ja, jag såg det. Du liksom hickade till.
Reaktion. Ja. Du var på en middag, ja, och sen kände du, nej, men vet du vad? Jag går till ett till ställe.
Ja, vi ska ju ändå via stan, och då kan vi ändå så här, gå på stan.
Famous last words. Ja, hur många enheter in?
Nej, men det var inte så jättemånga.
För att snälla, säg nu.
Nej, men alltså, nej, men allvarligt. Jag typ, nej, men alltså, jag kanske hade druckit 3 glas vin. Men det var för, vet varför? För jag säger ärligt, det var för att det röda vinet var äckligt.
Och så att det var gratis.
Ja, men då vill jag, ja, shit, samma. Hur som helst, vi går vidare. Mm. Vi drar till ett ställe vid Stureplan. Mm. När vi kommer dit så visar det sig att det blir lite så här tumult i typ mitt. Det är ett väldigt litet intimt ställe. Mm. Och men det blir, jag märker så här på typ mitt sällskap att det är så här vissa som är så här, kommer tillbaka från toan och är helt arga och så här. Det visar sig att hela Sverigedemokraternas partitopp även befann sig på samma ställe. Inklusive, ja, det var Jimmy och gänget.
Mm. Du har Inom samma fyra väggar.
Alltså det här är Jimmy. Ja, på ett väldigt litet ställe.
Var Mattias Karlsson där?
Det var hen säkert.
För vi snackade ju om honom i podden för ett par veckor sedan. Ja, man skulle vilja höra hans feedback.
Ja, just det, faktiskt. Det hade jag nog inte tagit upp då i fall. Men jag är liksom lite nyfiken på, för att det blev ju som en kanske lite så här obehaglig stämning i gänget. Därför att det var vissa personer i mitt gäng som inte kanske kategoriseras som så här pur SD genkomposition eller vad man ska säga i sitt blod. Alltså det var på
de var inte från Småland.
Två personer i mitt sällskap gick faktiskt fram till Jimmy och sa
de siktade ändå på Jimmy. De började inte med någon underhuggare.
Nej, men typ, det är lite oklart eftersom jag fick bara det här återberättat för mig. Och människor var inte helt spiknyktra.
Nej.
Men hade liksom gått fram och påtalat att det var obehagligt för att, så här, för att jag, den ena personen, är av judisk härkomst. Mm. Och det hade liksom blivit en grej kring det. Och sen kanske det kom Säpo-vakter och liksom fick dem att förstå att de skulle inte vara så närgångna och sådär. Men jag undrar lite grann så här, hur hade du gjort liksom, om du var på det här stället tillsammans med...
Nej, men det har jag ju varit många gånger.
Har du det?
Jag har ju också hållit i politiska debatter eller sändningar. Eller också åt det mer ceremoniella hållet. Där hela partierna är med. Okay. Och man måste liksom vara trevlig och mot alla. Det behöver till. Liksom.
Ja, men precis. Men i det här sammanhanget så behövde du ju inte vara...
Nej,
eftersom
inte,
det var privat stämning.
Jag hade inte skänkt dem
sent på kvällen. Nej, du hade inte ens känt att du ville säga något.
För det roliga är självbilden här. Att man tror att man går fram till någon på en bar. Att det kan ha någon slags verkan för den fråga man kanske brinner för. Som ligger till grund för att man går fram. Jag hade nog inte känt det behovet eller tänkt den tanken om mig själv, min lilla handling.
Nej, men det kan ju också vara så att det var drivet av att så här, en frustration över att, men det här är liksom hela mitt ursprung och mitt folk som du inte liksom tycker borde härja fritt i samma utsträckning som man kanske skulle vilja. Alltså att det finns som en, det kanske inte är så här, min roll, det kanske inte är att överskatta sin egen roll, utan kanske mer bara så här, jag måste få någonting sagt.
För sin egen skull, ja.
Ja, men lite.
Jo, men gud, alltså jag kanske skulle sträcka mig till en peak.
Okej.
Ett skämt om Småland som jag precis drog till med här också. Alltså att, är den här spriten från Småland? Alltså skojar jag någonting om att så här, gin är egentligen från X och Y i världen? Eller förstår du? Någon sån liksom ganska lågt hängande frukt?
Just det, kanske gå på vad som låg uppdukat på bordet och påpeka ursprunget.
Nej, men det känns inte fornsvenskt.
Nej, just det.
Men nu är ni utanför Norden, hörni. Alltså bara dra till med någon liten... men sen har jag inga föreställningar om att det skulle få dem att gå hem och... Den här kvinnan som kom fram.
Nej.
Vänta, den här... Alltså att de skulle... Den här kvinnan som kom fram. Hennes poäng om det här med att pizza är ju inte svenskt. Jag älskar pizza. Det kanske har något.
Men det är ju... Men det där är ju... Det där gäller ju generellt i livet. För jag tycker att man ska välkomna lite vardagsaktivism. Mm. Alltså att man står upp liksom för det man tror på i alla led och liksom kanske också säger ifrån i de sammanhang där man tycker att det blir jobbigt. Du är ju ändå, du tycker ju ändå att man, så här, man säger till på tunnelbanan om det är någon som beter sig oregerligt. Och om det då är människa som kanske inte prick i den situationen utan mer så här, vad gäller Sveriges politik försöker styra åt ett håll som är kanske jobbigt för allmänheten. Då kan man ju säga till. Men det är, alltså jag kände mer bara så här i den där situationen ett slags obehag. Dels för att det var som ett tjafs. Jag tycker det är jobbigt med tjafs. Men också, så här, borde vi göra något? Borde man liksom ta ställning? Vi sa ju åt dem som hade stället så här. Alltså, ja, jag vet inte. Det är jävla
vad
svårt,
hette stället? Du har inte karantän längre. Vad hette det här stället?
Det heter Teatergrillen.
Det är alltså en institution i Stockholm. Det är ägarna av Rish, Strehov, Brillo.
Men jag vet inte. Men alltså, nu är jag så här. Vill man hänga ut?
Det är inget uthäng. Jag tycker att det du säger är intressant.
Mm.
För så här är det. Jag tror att det som finns här som går att agera på är din känsla som du kom fram till nu. ska man göra någonting?
Mm.
Att det kanske kan få vara bränsle till att du sitter här, karantänfri egentligen, mm. i podden. Eller hur du agerar i alla andra fall i samhället. Om du ger dig in i det kommentarsfältet under någon SVT Nyheter-artikel och pratar med de usual suspects som är där och härjar.
Mm.
Eller om du, som sagt, på tunnelbanan, när någon vrålar efter till exempel mig, att jag är här och suger upp andra skattepengar.
Mm.
Varpå jag kanske svarade att jag nog betalar 10 gånger mer skatt än nämnda person. Men det är upp till dig. Och det är upp till alla andra. Men ja. det är ju det man får agera på. Alltså, det här kanske kan ge lite bränsle. Eller?
Ja, precis. Men du har ju en jättebra poäng där med så här, kommer det att ändra någons åsikt? Och jag tror ju jättemycket på att det kommer ju inte ändra åsikten nödvändigtvis hos den som du pratar med. Mm. Men det kommer däremot så kan du ju skicka signaler till de som är runt omkring och hör.
100%.
Alltså typ som den här Facebookgruppen, jag är här eller vad den heter, vi är här.
Du gjorde en fysisk jag är här.
Nej, alltså jag har ju inte gjort något i det här sammanhanget. Det är det också. Men alltså att man bara kan visa så här, okej, jag tycker inte att det här beteendet är okej. Det kanske kan skicka signaler till de andra som sitter runt omkring och känner att det är något olustigt. Att det är så här, okej, vi är fler som är på den sidan. Alltså att man kan leva om lite grann mer när det är faktiskt sådana som har lite mörka åsikter som lever ett jävla liv.
Alltså privata näringsidkare kan man ju alltid, som du säger, kräva ansvar från och bara säga att hej, jag som en kund här hos er känner att min trygghet är hotad och jag känner mig inte bekväm här.
Men jag tycker det är svårt med det där stället, för att personalen tyckte ju också att det var obehagligt. Så att det är därför jag känner så här, det är många svårt att hänga ut.
Det är många som har framhållit det, att liksom SIG-förbudet på uteserveringar, det är till för personalen.
Ja.
Så måste man kunna hävda att så här, men din närvaro här gör inte oss eller vår personal bekväma.
Just det.
För de har olika bakgrunder eller vad de nu tycker inte är i linje med de här typerna.
Ja. Men så var det i alla fall. Jag var ute på fest och fick gå vidare också. Och men med något bitter bismak.
Välkomna till Fleabag nytt. Jag undrar hur den här podden upplevs för de som inte har sett serien Fleabag och inte känner till Phoebe Waller-Bridge, stjärnan som har skrivit och skådespelare.
Jag tror att man klarar sig, men jag tror också, jag blir så förvånad. Jag satt faktiskt bredvid en människa på den där middagen som inte kände till Fleabag, och inte när jag ens, jag bara, fast du kanske har hört om hypen i alla fall.
Och det var inte det obehagligaste på hela kvällen.
Nej.
Det hade ju räckt för mig.
Ja.
Nej men Phoebe Waller-Bridge, om vi bara liksom nämner henne, hon prydde omslaget för Vogue i veckan. Har du sett detta?
Ja.
Här visar jag upp det för dig. Tankar om omslagspås. Eller vill du beskriva den för våra lyssnare?
Nej, men hon gör ju den här omslagspåsen som faktiskt en reklambyrå med god framgång skämtade om i en kampanj för NK hade öppnat apotek också i lokalerna, och då var det så här som att en jättesnygg modell, fint klädd, står och så här håller sig för magen i en modepose, och så stod det så här, menssmärtor, frågetecken, nu har vi typ öppnat ett apotek. Guldäggs belönad kampanj, absolut.
Roligt!
Ja, så det var kul. Men det är ju en jättekonstig pose.
Men det den är, om ni känner till det här, att man liksom, man skjuter in bröstkorgen och fäller ut armbågarna framför
som,
sig.
Som typ fågelvingar nästan. Så här, som en döende svan.
Det är sekunden innan en kaskadspya liksom. Man tar sats inifrån sin ribcage.
Den är jättemärklig. Och det är ju ingen som gör det där utanför en studio. Nej. En modeplåtnings.
Och då, hon ska vara lite avskalad, osminkad sådär.
Mm.
Och då blir man ju orolig alltid när liksom ett favoritfenomen slussas in i Hollywood. Det riskerar ju oftast att slipa bort allt som man tycker var intressant med någonting. Och göra någonting strömlinjeformat.
Men hon har ju inte heller, för hon har ju ett väldigt framträdande födelsemärke i pannan. Det är borta, va?
Nej, det är med.
Är det med?
Ja, men det är med.
Det såg jag inte här.
Jag tycker inte syns så mycket. Varför tar jag upp den här intervjun? Jo, flera anledningar. Även på grund av denna rubrik. It remains difficult to dislike Phoebe Waller-Bridge i Jezebel-sajten. Och det här känns ju väldigt tidsenligt. Att man liksom aktivt letar efter provocerande vinklar i texten.
Mm-hmm.
Eller hur? Tycker du inte? Och det har folk också reagerat på i kommentarerna. Mm. Varför skulle vi söka en anledning att dislike Phoebe? Nej. Är det det er verksamhet går ut på?
Mm.
Och jag tycker det fanns så mycket sprängkraft i det. Så när man läser den... Hon gjorde en intervju med Tina Fey i GQ tidigare i år. Mm. Som var otrolig, som vi aldrig pratade om.
Nej, men jag har inte läst den.
Nej, men vad fan. Den är jätterolig. Det, bland annat så jämför de skillnaden mellan att så här, bara vara skådis för någonting och att själv ha skrivit någonting. Den mycket djupare känslan.
Mm.
För de delar ju det, den dubbelförmågan.
Mm.
Då säger Tina Fey att performing, that's like a clitoral orgasm. Alltså att framträda är som en klitorisorgasm. Hon bara, meanwhile, having written something is so much deeper. It's like butt stuff. Tina Fey!
Gud, va?
Kliver in med en tidlös sanning, måste man säga. Och i den här intervjun då, den är mycket mer lågmäld. Det är så här, hur firar en britt framgång? Dricker GT och blir hånad av sina kompisar. De har liksom inte samma utrymme för det.
Nej.
Adam Scott går in på varför Phoebe inte alls är cool. Han säger att han avskyr ordet cool, eller cool girl. För att det liksom antyder någonting, att man är blasé.
Mm.
Eller detached.
Mm, just det.
Medan Phoebe Waller-Bridge känns bara fylld av entusiasm och är helt transparent. Hon är ju så långt ifrån, hon är icke-cool. The anti-cool.
Hon är ju väldigt, alltså jag tror jag tog upp det här med när jag tipsade om det här runda bordsamtalet med henne och en massa andra stora komiker, bland annat Maya Rudolph och Natasha Lyonne, att Phoebe, man ser så här, i det där gänget så är hon, alltså det blir tydligt att hon är ganska nördig och väldigt så här, genuin. Ja, men hon är exakt tacksam att vara här och bara sitter och så här skrattar, inte
som
typ
jag
något.
Jag är på spåret.
Klädsamt. Nej.
Jag sitter där som att jag har vunnit den här min dag.
Min stora dag.
Min stora dag. Mm. Får man skämta om det? Alltså barn som blir sjuka
får väl skämta
är
lite
med
grann.
Och tävlar i min stora dag. Och får liksom typ åka karusell med Harry Styles om de vinner. Ja. Och min var får med på spåret.
Just det. Ja, men exakt. Typ samma nivå av coolhet. Att hon har fått det, Phoebe Waller-Bridge, min stora dag typ alltid.
Ja.
När hon, ja.
Men så det här It Remains Difficult hade jag i huvudet när ett klipp med Obama dök upp som satte fingret på en allmän känsla jag haft och inte kunnat riktigt definiera och som säkert vi har gjort oss skyldiga till då och då.
Eller
jag framförallt i mitt tidigare yrkesliv.
Mm.
Att liksom hitta grejer folk har gjort fel och sen var lite så här cancella dem som kidsen säger.
People who do really good stuff have flaws. There is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And that's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right or used the word wrong verb or then... I can sit back and feel pretty good about myself because man, you see how woke I was. I called you out.
Och fy fan vad jag älskar honom.
Men det är bara han som kan säga det här. För om du och jag skulle gå upp och säga att nej, men det här ni håller på med, att liksom er tro på hur ni får fram förändring är att vara så dömande mot andra människor som möjligt, att då är ni aktivister.
Mm.
Skulle få så mycket skit. Men alltså, han kliver fram som jordens helgon.
Ja, men alltså jag tänkte på det. Han bara, alltså människor som typ liksom gör vissa jättebra grejer kan också, they do have flaws. Man bara, inte Obama. Jag tror inte han har det. Han kanske har jätteliten snopp.
Taurit. Men just det här han sa om att när man har called someone out, man har twittrat att nej, men du David Helenius, nu tycker jag att i den här intervjun att du sa M-ordet. Alltså det här fula man inte får säga. Och då att man kan liksom chilla då och känna att så här, gud vad jag är en bra person, mycket bättre än David Helenius.
Mm.
Att det fanns någonting i det som jag tycker var väldigt djupt och behöver höras.
Ja.
Jag tycker folk har börjat snacka om cancel culture allt mer.
Ja.
Men jag tror vi snackade om det när vi pratade om Margot Dietz.
Ja.
Att vi var tvungna att uttryckligen säga till folk, sök inte upp henne nu och var otrevlig mot henne.
Nej.
Vi pratade om ett fenomen i samhället.
Ja.
Som försöker liksom väcka någon slags argumentation kring. Men att det är folks första impuls.
Mm.
Att skriva någonting i typ Margås kommentarsfält då.
Men det där, vi har ju pratat om det. Det är kul, för det gäller ju både typ feminism och även miljörörelsen.
Ja.
Att det är så här, om det är de som utger sig för, det är de som säger uttryckligen så här, jag bryr mig jättemycket om miljön. Jag är feminist. Det är de som hålls till svinhög standard eller moral vad gäller nämnda ämnen, till skillnad från folk som bara, det är ingen som bryr sig om dem som bara, nej men jag kallar inte mig själv för feminist. Mm. Eller så här, jag är inte säker på att det där med global warming finns. Alltså de blir ju inte lika påhoppade, därför att de är på något sätt inte på radarn hos, alltså det är så här, okej, men de är ändå förlorade. Mm. Men då håller folk istället på och synar i sömmarna de som faktiskt bryr sig om saker och försöker göra något. Det är väldigt stressigt tycker jag, och liksom otroligt konstig fokus.
Verkligen. Och sen någonting som skaver i det här är att vissa saker är rena protester och behöver sägas. Men typ det här som hände kring Josefin Nilsson i våras, där folk ju var väldigt kritiska mot till exempel Dramaten som institution, skattebetalarnas egna teater. Att då är det ju aktivism att kritisera dem, kräva förändring. Förändring skedde.
Ja. Har du kollat på The Morning Show ordentligt nu? Apples nya storsatsning.
Ja, nej men jag har sett ett par avsnitt nu. Absolut.
Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations,
she's throwing me under the bus.
Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today.
You!
Jennifer Aniston spelar USA:s största morning show host typ.
En liksom Tilda de Paula
eller Tilda de Paula,
Jenny
exakt.
Strömstedt,
men lite lika. Och sen så får hon liksom lite så här stök på jobbet när hennes eviga parhäst sen 15 år tillbaka, alltså inte evig, Reds Alm, Steve Carell då blir MeToo anklagad och får gå på dagen. Och då så kommer Reese Witherspoon in i leken också. Och det här är väl stundtals en, skulle jag säga, ganska snygg, liksom lite Aaron Sorkin-doftande, men ändå såpa. Typ. Alltså lite så här intrigig. Och den är ju skapad av Jay Carson som tidigare har skrivit House of Cards, eller det är liksom hjärnan bakom, men som också har jobbat då politiskt bakom, bland annat har varit pressekreterare till Hillary Clinton. Alltså ganska så högt upp i smöret i Washington.
Jag älskar det, folk som går från politiska eliten och sen gör drama och sånt. Det känns så mycket mer tungt.
Precis, sen så kanske inte så här tv-världen är hans gebit så, men jag vet inte, det känns så här, mycket känns härligt och äkta och sådär. Vad tycker du om den so far?
Alltså jag tror att jag var ganska hård mot den på trailer-stadion. Stadium, för att den kändes väldigt så här glätt. Det är ju bara inte genuin på något sätt. Det ska bli något ytligt hittepå. Sen börjar man kolla. Och dels är det intressant för hur man ska tackla MeToo. Alltså jag tror många somnade av den premissen. Jag sagt det förr. Men att så här, det handlar om MeToo. Och folk bara, men gud, släppt. Alltså man hör folk i stugorna bara sucka rakt ut. Men de gör det på ett ganska nyskapande sätt. Och jag måste säga att Reese Witherspoon gör en otrolig roll. Hon spelar liksom en mer up and coming, inte alls så här som vi var inne på, så här falsk och glättig morgonshow programvärld med lockar och perfekt leende, utan ganska mycket ställa politiker till svars, är hård för, är opolerad helt enkelt. Reporter, eller någon slags sydstats. Hon plockade upp den Sweet Home Alabama-dialekten.
Just det.
Så hon är ju en sann krydda i det här. Och sen också hur Jen Aniston kan hon ruska av sig Rachel. Än så länge är svaret nej.
Asså?
För min del.
Tycker du det?
Jag har sett de två första avsnitten. Det börjar precis bli intressant. Det börjar närma sig Succession-läger för mig.
Lite likt faktiskt.
Det är liksom maktbråk. Folk är totalt hänsynslösa. Det är faktiskt ett mörker där som är kul. Men Jen, hon lyckas alltid ha samma manér. Nej, men att hon så här, det finns ett sätt för henne att vara orolig på eller frustrerad. Och det är samma minspel vi har sett liksom i 10 år mm. i Vänner. Eller The Friends, som jag hörde någon säga.
Nej.
Så det är ju kul hur de ska ta sig an den här liksom, lite mer tunga, mörka.
Ja.
Hon säger absolut mer fuck än vad hon gjort innan. Ja. Det ska hon ha, Jen.
Men jag tycker att hon har någon slags, jag gillar henne i det här. Jag tycker att hon har någon slags värdig, lite så här rik, lite så här Oprah-figur, alltså på mm. väg mot Oprah-status att hon spelar. Mm. Hennes karaktär är ju lite så. Och det är också lite så här oklar stämning i hennes familj. Mm. Man vet inte riktigt. Det där är något så här spel för gallerierna som pågår, som också känns väldigt intressant att mjölka mer ur, alltså det här med vad man har för image och ska leva upp till. Och det tror jag också han har lånat lite från politiken, det här med att man alltså vissa saker typ testar mm. bra i en fokusgrupp mm. och då måste du bara se till att det fortsätter vara så.
Men inramningen är att de är hela USA:s TV husband and TV wife, ja. Som en del av familjen.
Just det.
Och när då Mitch Kessler, spelad av Steve Carell, försvinner ur bilden, då säger de till Jennifer Aniston att hon numera är en TV widow and nobody wants to fuck the TV widow.
Ja.
Att hennes, det måste finnas en fuckability mellan värdparen i morgonprogram. Ja. Alltså Steffo och Jenny.
Ja. Finns det, hur är fuckabilityn där?
Nej, jag tystnade.
Nej, men alltså, tycker du? För jag tänker så här, jag bara, det är så de är så gulliga vänner.
De har ju lite busjargong sinsemellan. Det är inte helt otänkbart under andra föreställningar. Det måste finnas ett frö, tror jag,
hos tittare. Säg inte till mig att mamma och pappa har ett sexliv.
Exakt. Men jag tror att folk gillar att liksom ha den liksom lilla aningen. Och det är kul att de säger det, att hennes roll, det är inte som att han går ur bilden och hon bara tar över allt och har värsta friläget. Utan hon är också väldigt, väldigt hotad nu.
Ja.
För hon kan ju skjutas ur bilden helt mm. när hon inte har den här starka dynamiken kvar.
Mm.
Och med det ärtiga Reese mm. med i bilden.
Men jag vill inte, absolut inte spoila för mycket, men man kan ju säga så här att Jennifer Aniston tar ju sin eller förlåt, vad heter hon? Alex. Jag vill inte spoila för mycket, jag tycker att ni kan titta på det här, men Alex då, som hennes karaktär heter, Anistons karaktär, hon gör ju ändå sitt med näbbar och klor, försöker ta kontroll över den här situationen. Vilket så här, ja, det är juicy och det är smaskigt. Mm. Det som fastnar hos mig med den här serien, alltså den är ju så här, en såpa, ett drama, det är lite härligt med intriger och sådär. Men det finns faktiskt en underton som jag är lite nyfiken på hur den kommer att utvecklas. Och det är en grej som, ett frö som såddes i första avsnittet när Reese Witherspoon för sin då lokala nyhetskanal bevakar en demonstration mot ett kolföretag typ.
Mm.
Och det låter så här.
What are you doing? Let's go, me fake bitch! What? Get off of me! Because the fake news bitch is what I want.
Yeah, yeah. Fake news?
Yeah.
What's the real news then? You tell me 5 facts about coal and I'll let you go.
I don't
tell me.
Coal's a cheap fuel.
Wrong. What else?
I don't know. It's easy to get for people.
Wrong. What else?
It makes jobs for everybody. Everyone's
yeah,
happy. Yes.
So does death. Okay, you think that's a good idea?
Det som jag tycker är intressant är den här grejen som också jag är panikslagen över på global nivå, skulle jag vilja säga. Därför att hon tar tag i det här med fake news och att folk inte längre litar på journalisters liksom hederskodex. Och jag tror faktiskt inte att folk idag kanske känner till att det ens finns. Att det finns etiska regler att förhålla sig till. Och jobbar man som journalist i Sverige så finns det till och med ett litet kompendie. Mm. Har du sett den lilla blå boken?
Är det här en intervention mot mig?
Nej. Nej,
jag ska sluta vara så ohederlig i den här podden.
Nej, men det är så här, det finns en litet, jag tror ett blått häfte som heter så här, etiska regler för radio och tv.
Man måste följa vissa regler.
Ja, men du måste ha en opartiskhet. Mm. Du måste skilja alltid båda sidor. Det är därför de säger i radio alltid så här, ja, vi har sökt vd för det här bolaget, för att man måste ändå liksom, jo men du vet, man måste ändå visa att så här, vi har försökt att hitta den andra sidan. Så
det är så kul. Det är så kul när det är en nyhet som rör någonting internationellt och de pliktskyldigt säger vi har försökt att nå Oprah Winfrey,
ja,
men vi har inte fått något svar vid det här tillfället. Som att ni har någon chans, B1!
Men grejen är att det här får mig... Det var en nyhet faktiskt, en IRL-nyhet på svt.se där vi kunde läsa om att boende i Upplandsbro är otryggast i Sverige. Grejen är då att det visar sig, om man läser artikeln ordentligt... Det är en trygghetsundersökning och det är kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjus, moderat, säger att de tar en upplevelse som våra invånare har på stort allvar. Men grejen är den, att när man läser det här så är det att det är den upplevd otrygghet innebär inte en faktisk otrygghet.
Nej.
Och det är den här artikeln gör att den visar att det har inte gått upp andelen brott, eller det har inte blivit mer otryggt. Men genom att det finns framförallt en Facebookgrupp så har det fått spridning, de här åsikterna och upplevelsen har fått fäste i att det folk känner sig otrygga. Men det här är ju liksom en grej då som jag blir väldigt glad över, journalistiken faktiskt är, okej, då går vi till botten med det här. Är det faktiskt så att det är anledningen att vara otrygg? Nej. Däremot så känner folk det, för man eldar upp sig på Facebook. Och att det då nämns i den här artikeln. Och det där är ju bland annat liksom journalistikens ansvar att skildra faktiskt verkligheten. Och när det blir så att vi har att vi konsumerar våra nyheter inom gigantiska citationstecken på sociala medier, det blir det som når dig i din bubbla och så vidare. Då blir det ju otroligt vinklat, och du kan mycket väl gå runt och tro att, ja, herregud, nu har det blivit så himla otryggt, och jag har bott här i 40 år och det har aldrig varit så här hemskt som det är nu. Och det är bara helt och hållet fake. Och jag tycker det är superintressant, och den här grejen fick mig att tänka på ett favoritinslag som jag har i John Olivers TV-program Last Week Tonight.
It is clearly smart for newspapers to expand online, but the danger in doing that is the temptation to gravitate toward whatever gets the most clicks, which is why news organizations badly need to have leaders who appreciate that what's popular isn't always what's most important. And the truth is, a big part of the blame for this industry's dire straits is on us and our unwillingness to pay for the work journalists produce. We've just grown accustomed to getting our news for free. And the longer that we get something for free, the less willing we are to pay for it. And I'm talking to you, the person watching this segment on YouTube, using the Wi-Fi from the coffee shop underneath your apartment. You're killing us! But sooner or later, we are either going to have to pay for journalism, or we are all going to pay for it.
Det här sändes alltså 2016. Men det handlar just om så här, vikten av hur... Alltså att de faktiskt... Så här, lokal journalistik i synnerhet, men liksom journalistik generellt också, faktiskt verkar för den lilla människan. Mm. Alltså det är för att om det inte vore för grävande journalister, så skulle du inte veta att den där kommunpampen försingrade pengar. Eller ja. Det skulle aldrig komma till dig, därför att de medel som man har som enskild människa, jag har inte, så här, jag, Britta Zackari, har inte möjligheten att typ gå och gräva i deras dokument.
Erin Brockovich, varenda upphandling i kommunen.
Nu sa du det. Det är det som journalister uppgift är ju att vara din Erin Brockovich åt dig. Liksom. Och det, jag tror inte att folk förstår. Och det är liksom min största frustration i livet just nu. Det är okej, folk är rasister, kommer alltid vara rasister. Men den här, så här, jag har en bild av att det kommer gäng och våldtar våra svenska tjejer.
Men det, är ju för
så
att
det stämmer inte.
Men det är ju för att det är en affärsidé. Det här var vi inne på när vi snackade om HBO-serien The Loudest Voice. Där Russell Crowe hoppar i en fat suit och spelar tyvärr legendariska Fox News-chefen Roger Ailes. Som alltså kom på det här att fan, det finns alla de här rösterna där ute som är rädda för muslimer. Alltså annonsörerna kommer eat that shit up. Mm. Och klipp till idag. Vi har en väldigt så här, turbulent medietid. Annonseringen går ner på alla plan. folk gör allt de kan för att få klick och visningar och tittarsiffror. Och där ibland då, de här sajterna eller artiklarna som du säger ibland liksom visar på oegentligheter.
Mm.
Samma redaktion veckan efter med att piska upp någonting. En stämning eller en viss rubrik som känns väldigt skev om radikala islamister eller någonting där det är typ en person någonstans i Väsby.
Mm.
Och för att få engagemang, som det heter idag. Mm. Man förklarar det till engagemang, men det är egentligen rädsla som säljer. Mm. Och jag tänkte säga något mer om det här med The Morning Show. De många...
Får jag bara flika in med en sak? Och det är också därför som jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har public service. Alltså nu är vi partiska i ett sammanhang där jag egentligen ska vara opartisk. Men alltså public service är ju det som är den ultimata funktionen med public service. Det är så här, det drivs inte av ett intresse av att vi ser att det blir mycket klick när vi säger sådär. Brunklick till exempel, eller höger curious klick, utan att vi drivs av att vara opartiska, och det ska vi göra, och det kommer också, det granskas de också för. Så det, jag vill bara ha det sagt, att så här, snälla, låt oss behålla public service.
Men extremt aktuellt att du tar upp det här, i och med att både KD och M senaste tiden, och SD såklart, har velat inskränka public service.
Absolut.
Utrymme. Men The Morning Show, alltså nya serien på Apple TV, är också en av de senaste som gör innehåll av MeToo. Och vi kommer bara se det mer och mer och mer. Det är som att folk gör innehåll av andra världskriget eller av Watergate. Alltså händelser vi alla känner till och kan samsas kring. Bohemian Rhapsody, vad fan som helst.
Mm.
Och det här görs ju på många olika sätt. Och jag tycker att det överhängande är att folk blir felaktigt anklagade.
Ja.
Och det blir intressant också i den här serien. För att Steve Carell själv, Mitch Kessler, hur ska han hantera det här då? Ska han bara lägga sig platt och försvinna? Skammen liksom. Det visar sig att han tänker vara en arg man. Arg vit man. Han tänker slå tillbaka. Han menar på att jag var de här tjejernas chef, men det var consensual. Det var samtyckeslig med mina assistenter på jobbet.
Han är också tydlig med att han är inte anklagad för rape, utan det är sexual misconduct som är liksom formuleringen.
Det slänger han sig med.
Mm.
Och det fick mig att tänka på, nu var vi inne på Steffo och Jenny alldeles nyss. Jag ska inte dra fler paralleller om dem.
För man vill, rör inte Steffo.
Man vill ju någon gång få komma dit till Nyhetsmorgon igen, va? Och sitta och äta någon tårta lördag morgon.
Men du har väl inget på dem
nej,
heller?
Nej, men bara, det var ju för att sätta er i kontexten svenska grejer.
Mm.
Tänk om det hade hänt där. Hur hade det gått, liksom?
Mm.
En person har ju varit med om det här och faktiskt rest sig. Jag tror vi pratade om det, att James Franco blev också anklagad. Men det ruskades av för att han omedelbart kommenterade det i tv.
Mm.
Och för att folk ansåg att, med han som är så snygg, inte ska han ha tvingat sig på någon.
Ja, men är du tillräckligt snygg, då kan du göra vad fan som helst.
På riktigt.
I det här samhället.
Ja. En person har ägnat sig åt det här, blivit anklagad och rest sig. Och det är ju såklart David Letterman. Kommer du ihåg?
Nej!
Numera är han allas favoritmorfar, pensionerad, går ut med sitt silverskägg. Men för sista 10 år sedan så dök det ju upp anklagelser om att han legat med anställda. Och det här fick vi veta genom att han berättade om det här själv i sin enorma show. Så här lät det.
The creepy stuff was that I have had sex with women who work for me on this show. Now, my response to that is, yes, I have.
Skratt. Snabb paus här. Skratt. Jag vill bara understryka skratten.
Ja.
Det här är 10 år sedan. Letterman säger, anklagelsen om att jag har legat med tjejer på min show. Svaret är, ja, det har jag.
Mm. Skratt.
Vad tror du om skratten?
Nej, men jag tror att folk är där och sen så kan folk inte hantera att nu blir det allvar.
Ja.
För man hörde puttra lite redan i meningen innan.
Mm.
Och sen har de blivit uppjagade, det vet ju vi som har varit på sådana här inspelningar, att man blir så uppjagad av en publikvärld.
Mm.
Som bara, nu är det kul, nu är det härligt. Och så här, kanske inte just innan det här. Men
de fattar inte att det är på riktigt.
Nej, de fattar inte att det är på riktigt.
Han ser själv besviken och äcklad ut av sin publik. Han fattar inte varför de håller på att skratta. Ja. Kolla här, titta.
Ja, det är väldigt svårt att hantera.
Han måste känna, är det här mitt livsverk? Att jag liksom är upphöjd av de här totala idioterna.
Would it be embarrassing if it were made public? Perhaps it would. Perhaps it would. Especially for the women.
Nej men alltså, herregud.
Dra till med ett skämt.
Så... Men alltså, jag är lite förvånad över att han inte säger så här typ sluta applådera, det här är inget applådera, det är lite konstigt, sluta ska ja. Men så han försöker alltså punktera någon som försöker utpressa honom.
Nej, men liksom kvinnan som vi pratade om, Bella Thorne, som blev hackad och någon hotade med att lägga ut hennes nudes om hon inte skickade fler nudes till honom.
Ja.
Så valde hon att lägga ut nudesen själv. Ja. Bara, nu kan inte du komma åt mig, din jävel. Letterman körde, en kille ville utpressa honom, få flera miljoner dollar. Eller så kommer jag hänga ut det här. Han var ju gift, liksom.
Jag
tror att de faktiskt inte skilde sig. För att... Lettermans hantering av det här har blivit legendarisk. Det här är ju ett av de största ögonblicken i tv-historia. Hur han valde att tackla det här och att det skonade honom.
Mm.
Att han fortfarande sitter med Tina Fey på Netflix och skrattar åt, du vet, gubbiga kulturen eller vad fan det nu är. Och det här blev aktuellt nyligen igen. Hur ska man tackla det här efter att folk har blivit anklagade och sådär? När faktiskt ur ondskan Harvey Weinstein dök upp på en stand-up-klubb i New York.
Oj, oj, oj.
Du har inte sett det här?
Nej.
Och folk menade på att bara jag som är i den här branschen var i samma rum med någon som har skott sig på människor i den här branschen. Det var obehagligt. Så här lät det.
I'm feeling a little tense. Anybody else?
Yeah.
I'm a comic. And it's our job to name the elephant in the room. Do we know what that is?
Yeah.
Yeah, it's a Freddy Krueger in the room, if you will. I didn't know that we have to bring our own maze and rape whistles to Actors Hour.
Oh. Oh.
No?
No.
Yeah.
Shut up.
No? Oh, shut up. Yeah. This kills at a...
Det är alltså en komiker som heter Kelly Bachman som vågade adressera det här och blev både buad och hejad på.
Mm.
Men sen tvingade att lämna baren.
Mm-hmm.
Weinstein och hans vänner fick stanna. I'm going to stand 4 feet from a fucking rapist and no one is going to say anything. Det finns ett klipp där hon liksom nästan skriker på slutet och är chockad över responsen att hon ska kastas ut från den här lokalen.
Mm.
Och det är så intressant. Som sagt, det här var ju inte lätt, men responsen.
Nej, precis. Men det som... Det är sjukt hur saker går in i varandra nu som vi har pratat om idag. För det här är ju bara slumpartat. Men det här är ju ett annat exempel på hur det kan gå när stället tar ansvar för att reda i kontroversiella personer som de har som gäster. Och då blir alltså hon utslängd som säger det här. Inte svagt att hon säger att hon också har blivit våldtagen. Men faktiskt, som tur är, hon har ju fått genom den här videon, genom att folk filmade det, så har ju hon fått en möjlighet att sitta i, jag tror jag såg någon bild på att hon sitter i CNN typ, och pratar om det här, och hon säger att hon hoppas att hon said enough. Alltså det är liksom, hon ångrar ingenting, utan frågan är liksom om hon kanske kunde ha sagt mer.
Men det här säger ju någonting om att så här, anklagare blir behandlade på ett sätt och anklagade mer som offer. Jättekul tycker jag. Och just The Morning Shows hantering där Steve Carell är med axlar faktiskt båda. Att Carell ser sig själv som ett superoffer för de här kvinnorna. Och det här tas vidare upp i showen sen när hans offer, hint hint, kanske kommer ut och ska berätta sin version av historien. Och han tänker slå tillbaka. Så jätteintressant tycker jag deras vinkel. Och att det kommer komma allt fler verk som hanterar MeToo på olika sätt. Visste du att jag inte är singel längre?
Nämen.
Va?
Va?
Vadå nämen? Helt trött.
Ja men alltså hur kan det... Ja, får jag veta det här först nu alltså?
Men gud, jag får lätta besviken.
Nej, det var inte besviken. Nej, okay. Det var mer, men Paris, det här kunde du alltså öppnas med.
Jo, men jag är enligt Emma Watson self-partnered, förstår du. Okay. Hon gick ut förra veckan med att man inte, hon kallar in sig själv singel. Emma Watson, alltså gamla Hermione, för er som inte kopplade. Hon fyller 30 snart, liksom jag, och ville omdefiniera sitt civilstånd till self-partnered.
Men det är ju som jag sa, när att det heter inte ensamstående längre, utan det heter självstående.
Ja!
Ja.
Och det här har blivit jättedebatterat och diskuterat. Vissa menar på att det här är idiotiskt. Ja. Kan vi inte bara normalisera singelskap? Kan vi inte bara upphöja det? Ja, vad fan är grejen?
Exakt.
Varför måste vi alltid liksom hitta någon slags...
Men varför ska det vara deppigt att vara singel?
Ja. Khloe Kardashian svarade på det här med att hon är baby-partnered. Snäppet deppigare. Och det blev ju aktuellt i och med att det finns något som heter Singles Day. Visste du det?
Ja, jo.
Vilken jävla hets.
Ja, sjukt.
Alltså mängden mejl från sajter som bara köp någonting till dig själv. För ja, det är sjukt. Singles Day.
Ja, riktigt. Ja.
Spara de pengarna och frys era ägg istället. Kan jag svara med? Det kommer jag göra. Men apropå detta då. Vidare vill jag fråga. Har du fastat någon gång?
Ja.
När då? Varför då?
Oh, alltså jag jobbade på hälsokostbutik i Oslo.
Mm.
Och då höll jag på med riktigt suspekta grejer. Och jag har fastat på väldigt många olika sätt.
Alltså du har ju varit öppen med att du har våldfört dig på din kropp.
På massa olika sätt.
Och det här nya fastan som, och jag vill också säga att man kissar ur stjärten. Om man håller på med sådana här
absolut, kissar, alltså sprutkissar ur stjärten. Ja.
Varför jag kom in på det här är för att det finns en ny sorts fasta. Som vanligt. Och det är nämligen, apropå det här med nya begrepp, dopaminfasta.
Nej, vad intressant.
En artikel i New York Times. Som vanligt så är det de ömtåliga tech-killarna nere i Silicon Valley, San Francisco, som banar vägen.
Ja, de håller ju på mycket med sånt här med optimeringskultur. Det där försökte vi göra TV av.
Men de är ju liksom early adopters och själva roten till uronskan. Det är ju speciellt. Så det är de som har skapat det problemet som de vill frigöra sig ifrån. Det är nämligen så att de har kommit fram till att de är addicted to dopamin.
Mm.
De är beroende av dopamin. Alltså dopamin är substansen i kroppen som gör att man känner lycka. Kan man säga? Alltså,
jag vill bara säga att alla är beroende av dopamin eftersom det är vårt belöningssystem. Och det är det som förstärks när man håller på med någon beroendeframkallande substans. Mm. Då är det ju att det oftast är och kittlar på dopaminet.
Men jag brukar ju säga det, att om jag dricker 2 enheter, då lånar man dopamin från morgondagen.
Ja.
Därför är det lite lägre dagen efter.
Detta är sant.
Sen om man tar kemiska substanser, you're on your own.
Ja, men alltså då kan man ju låna. Det är ju ungefär som att
10 veckor.
Nej, men det är som att lämna ditt Amex i baren.
Mm. Samma kväll som SD där. I alla fall, we're addicted to dopamine, och de menar ju på att det här är för att vi är frekvent stimulerade, konstant stimulerade.
Ja.
Det är skärmar, det händer grejer, det är notifications som svarar mot de här systemen. Det är färgglada appar som är gamifierade. Till och med tvättstugeappar numera liksom skapade på ett underhållande sätt.
Mm.
Han menar på att eftersom vi får så mycket dopamin hela tiden, så vill vi bara ha mer och mer. Och att aktiviteter som hade gett oss njutning förr har tappat sin forna glans.
Mm.
Där känner man ju igen sig i att det finns någon liksom hamsterhjulkänsla i det här. Och jag har ju numera börjat stänga av under helger och mår så mycket bättre av det. Sover bättre, jag känner mig mycket piggare, gladare, allt möjligt. Och då kom jag på att deras fasta är att de har en dag med noll excitement, vilket man behöver ibland. De pratar inte med någon. De får inte ligga med någon eller bli tagna på, står det väldigt specifikt. Absolut inte interagera med någon skärm, inte musik, ingenting. Det här ordet då, dopaminfasta och self-partnered, känns ju väldigt 2019.
Ja.
Och då kom jag på det som jag också läste i en Fredrik Strage-krönika nyligen. Britta, det här årtiondet är snart slut.
Ja.
Är inte det en fruktansvärd känsla? 2010-talet.
Lättnad.
Är det så? Det är alltså nu idag mindre än 2 månader kvar till av det här årtiondet.
Mm.
Och det är ju skälvningar,
tycker jag. It's the end of a decade.
Oh.
The front and on.
Fint. Ja. Och då var jag så här, vad kommer definiera det här? Ja, alltså det kan ju vara ord som tölpwashing.
Mm.
Det kan ju vara brunklick. högerextrem curious. Mm. Allt det här råkar vara ord som vi har myntat i den här otroliga podden. Och då ramlade jag över en otrolig uppfinning som heter Time Traveler. Då är det liksom anrika ordboken Merriam-Webster som har tagit fram en funktion för att kunna resa i tiden i princip. Man kan liksom färdas mellan år och se vilket år första året var när ett visst begrepp användes i print.
Ja.
Och det här ger ju en otrolig liksom karta över mänskliga historien.
Mm.
Och då var jag så här, vet du vad? Vet du vad det här bäddar för?
Nej.
Parisa. Britta och Parisa quiz! Så här ska vi göra. Vi ska leka en liten lek. Jag kommer säga ord och du kommer få gissa vilket år det här användes första gången i print. Det är ord som är väldigt tidstypiska på olika sätt, men det är också vissa kluriga. Och bara du är inom 5 år så får du poäng.
Gud vad bra.
För annars är det fan för svårt.
Ja, bra.
Verkligen alltså.
Mm.
Och det börjar så här. Första orden. Första året. G-spot. Cyberspace. AIDS. Gaydar, e-mail och barista.
En barista är en kaffebartender. En liten kaffeexpert.
Oj, vad svårt att AIDS och gaydar och barista var på samma.
Mm.
Då ska vi se. Då tror jag att det är... Men vad fan, AIDS? Det kastar mig helt omkull.
Mm.
Barista. Jag tror att det är 94.
AIDS, alltså 94.
Nej, men du vet, alltså barista, du vet, det drog upp med barista.
Men så AIDS,
och gaydar.
AIDS skulle förekomma.
Ja, men jag vet, det är en 80-tals grej. Alltså det är typ tidigt.
Okej, du får en chans till.
Okej, då säger jag 89.
89 svarar hon apropå AIDS och gaydar. Rätt svar är 82! Det blir ingen poäng där.
Du. Men alltså barista. Mm. 1982.
Så var det. Nästa ord och nästa år.
Jag kanske sätter ihop det för mycket med kaffedrinka. Kaffedrinka. Ja, kaffe.
Okej. Okay. Nästa ord och nästa år. Veggie burger. Woke. Women studies eco-conscious.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
Det här är år 2014.
Så women's studies hade använts första gången 2014?
Nej.
Nu tar den igen.
Ja, men det är för deppigt. Okej,
okay. Alltså, veggie burger.
Mm.
Woke.
Ja.
Women's studies.
Ja.
Eco-conscious.
Då säger vi år... Alltså nu går jag på veggie burger.
Mm.
Då säger jag 1996.
Det är ju flower power eran. Det är 72.
Nej.
Vad fan?
Det är alltså inte... Okej, okay, det är första gången de nämns. Det är inte när de väljs in i liksom Saul. Nej, typ,
nämns motsvarande. I print.
Nämns i print. Okej. Okay. Okay. Jag är jättedålig på den här veckan, förlåt. Ja.
Nästa ord och år. Bootylicious. MP3.
Ja.
Webcam. Cisgender. Vilket år, Britta? Och där hemma.
Det här är år 2000. Va?
Varför tror du att allt är precis nu?
Vad
är...
Nej, men Bootylicious.
Ja. MP3. Första gången MP3 användes i print, i text, någonstans på jorden.
Ja, okej då.
Ta den igen.
Är det 96?
Det är 94! Det är poäng!
Oh, yeah!
Första poängen. Okej, nästa ord och år.
Mm.
Yuck. Groupie. Narc. Freak out. Afro. Vilket år?
Afro?
Mm.
Och freak out.
Första gången användes i text någonstans på jorden.
68.
66!
Yeah!
Det är poäng igen! Vad fan! Bra. Okej, sista ord och år. Sputnik, hipsterism, bitchin och transsexual. Vilket år?
Men alltså Sputnik. Mm. Det här är ju, det här känns ju som att jag skulle kunna min på spåret, men det är väl 55.
Bitchin.
Eric. I'm funny of mother.
Men gud, 57.
Ja,
poäng igen.
Men märkte jag var två år off hela tiden.
Ja, jättebra.
Åt modernare hållet.
Tre poäng i denna time traveler tävling. Vi får se om self partner och dopaminfasta kvalar detta år. Nästa vecka så kommer jag ha varit med och tävlat i På spåret nere i Göteborg. Och du, Britta, kommer inte få veta en sekund av vad som har hänt.
Nej, men du måste ju ändå kunna berätta lite runt omkring. Är det helgen ni spelar in, eller?
Åh, gud, vad spännande. Så sen är det en distans oss emellan.
Ja, det är ju väldigt... Ja, och jag vet, alltså, du kommer ju inte säga det. Men jag är ju så listig, så jag tänker ju att jag kommer lista ut ändå.
Syna mig.
Men vad roligt. Och nästa gång som vi spelar in så kommer jag ha sett nya svenska, förhoppningsvis storfilmen Ring mamma. Lisa Askan, Sanna Sundqvist i huvudroll. Det ska bli så himla kul.
Evin Amman.
Evin är med.
Som någon slags runaway bride, vad jag anar.
Jag vet att hon vaxar stjärthålet på Sanna Sundqvist. Så det ser jag fram emot. Det har jag sett bild från. Men jag vill se det,
det kan,
så att säga,
det kan
rörligt.
Du behöva tips på. Ha? Kul att ni lyssnar varje vecka. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram, där vi härjar då och då.
Ja.
Jättevälkomna nästa vecka.
Ja. Ja. Puss och kram.
Puss och kram.
Hej.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.